Jag är så tacksam att få stå här idag och predika Guds ord. Ni vet ju många av er att jag arbetar med byggfrågor. Och då är ju det här temat inte så konstigt, att bygga Guds rike. Det ligger liksom ganska nära till hands. Vi ska läsa ett bibelord ifrån första Korinthierbrevet, det tredje kapitlet, vers 9-11. Vi är ju Guds medhjälpare och ni är Guds åker, Guds bygge. Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. Vi tar nästa bild. Ingen annan grund. När man bygger ett hus, då är grunden det absolut viktigaste. Alltså det är det som allting bygger på. Det är grunden. Man kan tänka så här att nästan allting i ett hus går att renovera och förändra och förnya under tiden. Men grunden, det krävs otroligt mycket för att man ska kunna förändra den. Så blir det fel från början, då kommer hela huset att bli fel. Så grunden är det absolut viktigaste. Grunden i byggandet av Guds rike är Jesus Kristus. Och det går heller inte att ändra på. Så är det. Halleluja får vi väl säga då. Jag tycker det är fantastiskt. Guds rike, grunden är Jesus själv. Arbetsmetoder, de ändras och förnyas. Församlingsmedlemmar avlöser varandra. Platser och lokaler och media skiftar under tiden och under åren som går. I stort sett kan allting ändras genom tider, bytas ut i olika skeden eller få ett nytt uttryck över tid. Men Gud är ju densamme igår och idag. Hur går det ihop? Ja, Gud är densamme. Hans vilja och hans kärlek, den har inte förändrats. Men hans metoder, de har växlat. Det som en gång var fungerande kan med tiden faktiskt bli ganska oanvändbart. Vi tar nästa bild. En skylt som när den var ny signalerade fräschhet har med åren blivit rostig, skamfilad, otidsenlig och oläslig. Skylten behöver underhållas och förnyas för att fylla sin funktion, för att vara attraktiv och för att förmedla ett budskap. Ska vi se lite grann på vad Bibeln talar om olika metoder? Vi går till Gamla testamentet. Vi läser om när Mose ska leda sitt folk ut ur Egypten. Så läser vi om att det krävs många saker som Mose är tvungen att be Gud sända som plågor över Egypten innan farao släpper folket. Vattnet förvandlas till blod. Invasion av grodor, myggor och flugor. Boskapen dör och de drabbas av varbölder, hagelstormar, gräshoppor som äter upp odlingarna och mörker i 3 dagar över Egypten. Och till slut dödsängeln som kommer och tar allt förstfött. Tala om mångfald. Wow. Vi fortsätter med Mose. När man har gått ut ur Egypten så vandrar man genom öknen. Och så kommer man till ett läge, det är slut på vatten. Och så säger Gud till Mose, slå på klippan. Och vattnet strömmar fram. Och så går man några dagar till. Och vad händer när man går i några dagar i öknen? Och man blir törstig igen. Och så är det slut på vattnet. Och så säger Gud, tala till klippan. Slå på klippan och tala till klippan. Olika metoder vid olika tillfällen. Nu var Mose olydig, men det tar vi en annan predikan. Josua. När de väl kommer fram till det heliga landet och ska inta det, så kommer de först till Jeriko. Och då säger Gud till Josua, du ska tåga runt staden. Och så gör man det. Man tågar, man vandrar runt staden. Och så faller murarna. Nästa stad man kommer till, är någon som vet vad den heter? Ai. Ai, ai. Och vad säger Gud då? Ska de tåga runt staden igen? Nej. Då säger han, lägg ett bakhåll. Och så faller den staden. Det var gamla testamentet. Om vi tittar lite i nya testamentet också då. I Lukas 9 läste jag en väldigt intressant vers. Det är lärjungarna som säger till Jesus så här. Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn och försökte hindra honom eftersom han inte följde dig som vi. De följde inte dig som vi. Alltså man hade förutfattade meningar om hur Gud skulle göra. Han gör inte som vi. Gud har olika sätt att arbeta. Vi går tillbaka till Gamla testamentet. Det finns så många härliga berättelser att berätta om där. Naaman, en krigsman som hade blivit leprasjuk, eller spetälsk som man sa på den tiden. Han fick klart för sig att han skulle gå till profeten i Israel, för då skulle han bli frisk. Och Naaman, han ger sig iväg och kommer dit. Men profeten, han bryr sig inte ens om att gå ut till honom, utan han skickar ett sändebud och säger, gå och doppa dig i Jordan så ska du bli ren. Och vet ni vad Naaman säger då? Naaman gick därifrån i vredesmod och sa, jag hade trott att han skulle komma ut själv och stå där och ropa till Herren Gud och föra handen fram och tillbaka över det sjuka stället och så bota min spetälska. Jag hade trott. Det var inte vad Gud hade tänkt. Gud är förändringens och förnyelsens Gud. Han skapar genom sitt ord och han älskar att överraska dig och mig. Visst är det fantastiskt? I Uppenbarelseboken 21 och 5 står det, se, jag gör allting nytt. Allting nytt. Förvänta dig att Gud vill göra något nytt. Och med det sagt så vill jag också skynda mig att säga, bara för att det sker en förändring så är det inte sagt att den kommer från Gud. Våra förväntningar och Guds handlande, de kan skilja sig åt ganska så drastiskt. Men är det något vi kan vara säkra på, så är det att Gud har allt under kontroll. När vi ödmjukhet söker hans vilja, då vill han visa sin väg. Inte din väg, sin väg. Vi ska bygga Guds rike på en redan befintlig grund, pratade vi om. På den grunden ska vi tillsammans bygga Guds rike så att det syns vida omkring med metoder och arbetssätt som är anpassat för vår tid. Ta nästa bild. Hur bygger vi då? Det finns olika delar i byggprocessen när man bygger hus. Det är att förbereda, planera, fundera, konsultera, beräkna, rita och kalkylera. Många saker som måste föregå byggandet. Och det är precis likadant i Guds rike. Vi behöver förbereda bygget. Bön är en av de förberedelserna som vi behöver göra. Och nu ska jag ge mig ut på lite djupt vatten. Jag tror att jag kanske behöver hjälp av Mikael Widlund sen. Vi får se. Jag hade nämligen hört talas om att, och jag försökte hitta det här på nätet, att 20% av orsaken står för 80% av verkningen, verkan. Och jag letar, vad är det här för någonting då? Vad är det här för någonting? Och så letade jag och hittade någonting som heter Pareto-principen. Har du hört talas om den? Nej, okej. Okay. Fick jag ingen hjälp därifrån heller. Alltså det är tydligen någonting som man använder inom matematik och statistik och sannolikhetslära. Där man talar om att 20% av orsaken ofta står för 80% av verkan, resultatet. Och då blev jag lite fundersam. Kan det vara så att 20% av förberedelsetid i bön kan stå för 80% av resultatet? Jag säger inte att det är så. Men det var i alla fall en tanke jag fick. Martin Luther, han lär ha sagt: idag har jag så mycket att göra så jag måste be dubbelt så länge. Bön är viktig. Prioriterar jag bönen? Prioriterar du bönen? I första Thessalonikerbrevet 5:17 står det: be alltid. Ja, men det kan jag ju inte göra. Jag måste ju få sova. Ja, du kan få sova. Och du kan få arbeta och göra andra saker också. Men när du är inriktad på att ditt liv är en bön till Herren, då är du i bön alltid. Din och min bön är avgörande för Guds rikes växande. Vi tar nästa bild. Gåvorna. Jag bad Daniel att ta med en verktygslåda här idag. Och den får representera gåvorna, mångfalden, olika typer av gåvor som vi har. I första Korinthierbrevet står det så här: när ni samlas har var och en något att bidra med. Vad var det jag läste? När vi samlas har var och en. Är det någon av er som inte känner er inberäknade i var och en? Nej, var och en. Alla är vi med och inberäknade i det. I den här verktygslådan så finns det både finverktyg och grovverktyg. Här finns det handverktyg och elverktyg. Och alla typen av de här verktygen behövs när man bygger. Jag har en liten sak här i fickan också. Är någon som vet vad det här är? En syl. Ja, men är den viktig i byggandet? Ja. Det är faktiskt så här att den här sylen, om jag ska borra ett hål i en bräda någonstans, så måste jag först göra ett litet hål för att det ska komma exakt rätt. Och då visar den här vägen. För att om jag bara borrar på, då kan borret hoppa till och inte alls gå där jag vill. Men med den här lilla som visar vägen, så hamnar borret också rätt. Och då kan de grövre verktygen fungera på ett fantastiskt sätt. Det är inte bara den som märks här på scenen, eller i serveringsgruppen, eller städgruppen, i köket, eller vid kyrkfikat, som är viktig i Guds rike. ett leende eller ett handslag eller en klippt gräsmatta eller sopor man kör iväg med till återvinningen. Alltihopa det här är ett uttryck för din gåva att låta Guds rike växa. Just din gåva är viktig och behövs i församlingen. Vi tar nästa bild. Tacksamhet. Jag hade egentligen satt ordet stolthet först, men jag tyckte det lät lite hårt. Men jag återkommer. Jag ska läsa ur en bok som jag ibland kikar i. Den heter Varför växer gräset? En turist vandrade en dag i en spansk stad och efter ett tag kom hon fram till en stor byggarbetsplats där många människor jobbade för fullt. Turisten blev nyfiken och frågade en man vad de gjorde för något. Vi arbetar med sten, hugger och murar, svarade mannen med en trött blick. Turisten fortsatte sin vandring runt staden och efter ytterligare några timmar kom hon återigen fram till ett bygge. Utan att veta om det hade hon kommit till samma plats som tidigare, fast från andra hållet. Fortfarande nyfiken frågade hon vad man höll på med. Mannen som gjorde samma sak som den förre svarade stolt: jag hjälper till och bygger en katedral. Jag önskar att du skulle känna stolthet över att vara en del i att bygga Guds rike. Att vara en del av en helhet som sträcker sig ut över hela världen. Och inte bara i nutid, utan också förankrat i forntid och framtid. Jag önskar att du ska vara stolt över att få vara en byggnadsarbetare i Guds rike, i Korskyrkan här i Götene. I Efeserbrevet 3 och 18 står det: så att ni tillsammans med alla de heliga förmå fatta bredden och längden och höjden och djupet. Har du fattat vilket fantastiskt sammanhang du finns med i? Får jag berätta om någonting som gör mig stolt? När jag hör Jonathan berätta att i fredags fick vi be till frälsning för 4 ungdomar, då blir jag stolt. När Mikael Tilly berättar att på söndag får vi hälsa 5 nya medlemmar välkomna till församlingen, då blir jag stolt. Och när vi läser i församlingens Facebook-sida: vill du döpas? Nu har vi snart dop igen. Då blir jag stolt. Och när vi har hyrt ut lokalerna till skolan och jag möter en av cheferna som säger: Tommy, vad vi trivs här. Då blir jag stolt. Och när en liten pojke inte kan sluta att glädjas över en påse bullar som Anna-Karin har bakat till en matkasse som Oliver har varit med och delat ut här i Götene till människor som behöver, då blir jag stolt. När en kollega för några veckor sedan frågade: har ni något socialt arbete i eran kyrka? Och jag får berätta: ja, vi delar ut matkassar till barnfamiljer här i samhället. Och då säger han: då vill jag vara med och stötta det arbetet. Då blir jag stolt. När jag ser hur församlingen engagerar sig helhjärtat i en fantastisk julkonsert, då blir jag stolt. Och när den kallade Prisma-predikanten åker fel och våra ungdomar ordnar med vittnesbördsmöte på ett helt fantastiskt sätt, då blir jag stolt. Och för en tid sedan säger en person, inte till mig, men jag fick det här till mig, följande om våran församling: Ni berättar inte bara hur det var på Jesu tid, utan ni visar en längtan att själva vilja leva så. Det attraherar. Kära vänner, då blir jag stolt. Inte högmodig, men ödmjuk tacksam över att få vara en del av den här församlingen. En del av dig och dig och dig. Vi tar nästa bild. Tjänande. På ett bygge så behövs det faktiskt flera händer för att man ska kunna bygga. Ska man sätta upp en lång bräda, då måste det vara någon i båda händer. Annars är det svårt att sätta upp. Många händer behövs. Varandra till tjänst. Begåvade med varandra, var det någon som uttryckte det. Vi sjöng i en sång för länge sedan. Jag kan inte vad du kan. Och du kan inte vad jag kan. Men Gud har en uppgift som passar för dig och en annan som passar för mig. När vi bygger tillsammans så ökar effektiviteten på ett fantastiskt sätt. I första Korinthierbrevet 12 står det så här. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blir det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Mångfalden attraherar. Vet du, vi märks i Götene. Och Jesus säger, ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Vi bygger inte för oss själva. Bygget ska synas och märkas och kännas och upplevas och påverka. Vi är sända att tjäda vår tid. Det är det jag upplever att vår församling gör just nu. Bland annat genom att dela ut matkassar. Bland annat genom alla de verksamhetsområden som vi har vecka efter vecka. Vi hörde från EFKs ledare här om att ge som gåva vad du har fått som gåva. Och det är det vi som församlingsledning vill ta som tema för det här året. Att ge som gåva det du har fått som gåva. Dela med dig av allt det du har. Vi tar nästa bild. Atmosfär. Är det någon som har sett tv-programmet Det sitter i väggarna? Det är några stycken. Ett program om gamla byggnader. Där man berättar lite grann om människor som har bott där och händelser och saker som har skett i det här. Och ibland så tänker man, tänk om väggar kunde tala. Vad spännande det skulle vara att få höra. Sen kan man få reda på ganska mycket ändå. Allt vi gör som församling skapar avtryck på ett positivt eller ett negativt sätt. Atmosfär säger någonting om oss som församling. Jag har läst i en bok, vet inte riktigt, Inför livets andra halvlek. Det är väl kanske där jag befinner mig nu. Pastor Hans Jansson har skrivit den. Och en liten kort bit ur den. Och då säger han så här. Min vän Jörgen Ljung, som studerat mycket om församlingstillväxt, brukar med glimten i ögat säga att han bara behöver titta på två saker för att avgöra om det är en växande församling eller inte. Han hävdar att det räcker med att undersöka om man verkligen känner sig välkommen till en församling eller inte. Och om det är städat på toaletterna. Det är säkert inte hela sanningen. Men jag tror faktiskt att det ligger väldigt mycket i det. Jag brukar säga att långt innan pastorn har öppnat munnen. Så har nya kyrkobesökare bestämt sig för om de tänker komma tillbaka eller inte. Vad predikar vår församling? Värdskapet, lokalerna, städningen, atmosfären, anden. Vad predikar vi för någonting? Och nu ska jag säga någonting som kanske är obekvämt. Vi predikar ingenting annat än det jag och du predikar. Vi predikar ingenting annat än det jag och du predikar. Jag upplever att vi har en atmosfär i församlingen som är varm och tillåtande och kärleksfull. Och det är fantastiskt, det ska vi vara rädda om. Men det är så lätt att riva ner någonting som vi har byggt upp. Vardag som helg så är du och jag evangelister. Var vi än går fram, vem vi än möter, så är vi budbärare för Korskyrkan i Götene. Franciscus sa på det här sättet: predika alltid evangelium. Om nödvändigt, använd ord. Vi tar nästa bild. Vad blir resultatet när vi bygger Guds rike? Jo, Gud blir ärad när vi bygger tillsammans. Människor ser hur vi älskar varandra när vi bygger Guds rike tillsammans. I Johannes 17 står det så här: jag ber att de alla ska bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Vi tar nästa bild. När vi bygger tillsammans, då växer Guds rike. I Apostlagärningarna 2:41. De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade de troendes antal med inemot 3000. Tänk när vi blir tvungna att ha 2-3 gudstjänster varje söndag, för att vi får inte plats i våra lokal. Guds rike växer. Vi tar nästa bild. Tyvärr är det också så att när vi bygger Guds rike så möter vi också motstånd. Vår fiende, han vill inte att Guds rike ska växa. Och det här behöver vi vara medvetna om och vara förberedda på i bön. Jag skrattade lite för mig själv när vi bad före gudstjänsten. Då bad Birgitta om att låt det bli som i Nehemja. Att vi bygger och arbetar, eller beder och arbetar samtidigt. Och det var precis det jag hade tänkt att berätta om nu också. I Nehemja 4:16 så står det: man kommer tillbaka ifrån Babylon för att bygga upp Jerusalems murar igen. Men man möter motstånd. Och då står det så här: från den dagen fick bara hälften av mina män arbeta, medan den andra hälften stod med spjut och sköld, bågar och harnesk bakom judafolk som byggde på muren. Även bärarna var beväpnade. Med ena handen arbetade de, och med den andra höll de sitt vapen. Ett latinskt uttryck som heter ora et labora. Bed och arbeta. Det går hand i hand. Det går inte att skilja åt. Bönen och arbetet måste gå parallellt. Och historien känner inte till någon väckelse som inte har börjat i bön. Hörde du det? Historien känner inte till någon väckelse som inte har börjat i bön. Och det är därför som vi som församlingsledning vill utlysa 21 dagar i början av året här nu i bön. Kanske en period av fasta från någonting. Det kan vara mat, det kan vara någonting annat. Gud får tala till dig. Men var med i bönen för att Guds rike ska få växa. Vi har så mycket att be för. Det är snart årsmöte och vi ska fatta beslut om nya mål och nya tankar inför året. Det behöver vi be för. Vi behöver be om tacksamhet. Vi behöver be om enhet, atmosfär, villighet att tjäna. Vi behöver be för Trysillägret som snart kommer, som vi vet är så viktigt för så många ungdomar. Vi har så mycket att be Gud om, att hans rike ska få växa. Och så tar vi nästa bild. När vi bygger Guds rike, så gör Gud någonting nytt. Och nu vill jag ta er med tillbaka till Gamla testamentet igen. För judarna finns det en händelse som är något av det absolut största som har hänt dem. Det finns säkert fler, men en som återkommer många, många gånger i Bibeln. Och det är när man tågar genom Röda havet. I Jesaja 43 så står det så här. Så säger Herren, han som gjorde en väg genom havet, en stig genom mäktiga vatten, han som lät hästar och vagnar och starka kämpar ryka ut, där ligger de och reser sig inte mer, utsläckta som en slocknad veke. Alltså berättelsen om vad Gud gjorde när man ledde folket genom Röda havet. Och sen när man har tryggt kommit över på andra sidan, så for vattnet tillbaka och dränkte Egyptens armé. Men fortsättningen på den här bibelversen är ganska fantastisk. Direkt efter så står det så här. Men glöm det som förut var. Nu läste vi rätt. Glöm det som förut var. Tänk inte på det förgångna. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan. Märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken. Nu gör jag något nytt. Märker ni det inte? Vet du, Gud behöver dig som sin arbetare, byggnadsarbetare i sitt rike. Välkommen att vara med. Amen.